Sportbladets Premier League-podd, tisdag eftermiddag. Det är, det börjar bli mörkt ute. Det känns aldrig bra när man sitter här inne och så känner man att det börjar bli mörkt där ute. Vi brukar ju köra morgonsändningar, eller sändningar, inte morgoninspelningar. Kalle Karlsson, välkommen till studion. Det blir så här när du ska resa hela vägen från Västerås då. Från den här glamorösa tillvaron i fotbollslivet. Vad är det man säger? Ja, det är det du har nu. Det är liksom proffslivet. Man ska slita dig från...
Jag sitter här som ett frågetecken, för jag känner inte igen mig när du pratar om glamorös tillvaro. Det är jobb nästan dygnet runt, så att glamoröst är nog inte ordet jag skulle använda. Ja, det är jävligt roligt, men glamoröst, då tror jag nog att man, då behöver man ge sig in i businessen för att förstå att det är inte så glamoröst.
Jag har ju sett bilderna på er konstgräsmatta där.
Den är allt annat glamorös, kan vi säga, eftersom planen är avstängd och vi får träna på en annan plan just nu. Det har ju blivit en grej som har gett lite eko runt om i fotbolls-Sverige.
Underbar uppladdning. Hur känner du, Frida? Du taggar också Superettan.
Där kan vi snacka glamoröst. Nej, inte. Jag tänker inte på Tjongavannen. Jag tänker på London-livet.
Ja, det är ju glammigt om något.
Ja, absolut. Solen skiner här i alla fall. Och står väldigt högt upp på himlen fortfarande. Så att där ligger jag i före, eller vad man säger.
Låter fruktansvärt.
Blir en afternoon tea på Harrods snart här.
Ja, absolut. där passar jag in.
Ja, vi har lite fotboll att prata om. Det var full omgång i helgen. Och så är det snart full omgång igen. Det är ju matcher redan ikväll och sen imorgon och på torsdag, och sen så kör vi det intensivt just nu. Vi måste börja på Anfield den här helgen. Det finns ganska många uppseende väckande, jag kan inte ens prata, resultat att ta med oss. Ett av dem var kanske inte 2-0 till Liverpool mot Manchester United. Det var väl ungefär i linje med vad de flesta hade tippat på förhand. Kanske att United skulle stoppa in någon boll, det brukar de göra mot Liverpool, gjorde det så även i höstas. Det är ju enda laget som har tagit poäng av Liverpool den här säsongen. Så lite sådana farhågor fanns det ju, men det blev ju faktiskt ganska spännande, även om sett över 90 minuter så var ju Liverpool det bättre laget utan tvekan, men det var ganska hög puls på många på Anfield den sista kvarten i alla fall.
Ja, det hade ju faktiskt kunnat stå 1-1 där i paus om Andreas Pereira hade hållit någon form av nivå under matchen, vilket han inte gjorde och missade ju det givna målläget. Men å andra sidan så hade ju Liverpool kunnat vinna eller leda med 2-3-0 redan i halvtid om också. Så att på det sättet var det ju en liten konstig match. Att trots att Liverpool var så pass överlägsna totalt sett så hade ju United kunnat få med sig någonting härifrån. Men Liverpool är ju helt enkelt mycket, mycket bättre just nu. Det är en otrolig kvalitetsskillnad. Det känns som att de är bra på det mesta. Och inte minst då fasta situationer som de ju gör mål på här när Van Dijk hoppar upp och Brandon Williams av någon anledning ska försöka markera honom och det går inte och Maguire kommer alldeles för sent. Och det finns lite intressant statistik där just kring fasta situationer och hur de har utvecklat den biten sen de bland annat tog in då till exempel han Thomas Grönemark som folk tyckte var jättemärkligt. Varför tar man in en inkastspecialist? Men det visar ju sig nu att Liverpool har ju gjort 14 ligamål inklusive straffar då från alltså set pieces. Ja, det är betydligt bättre jämfört med tidigare säsonger. Så att det finns inte så mycket mer att säga. Det är här vi står just nu, att Liverpool är totalt dominanta. Jag menar 16 poängs ledning i tabellen. Det är ju helt ofattbart. Vi är ju bara i slutet av januari.
Ja, det var ju redan efter förra matchen här den bästa starten någonsin på en ligasäsong i någon av de fem stora toppligorna i Europa, och man drygade ut den sviten med ytterligare en seger. Det är svårt att se Liverpool tappar så många poäng den här säsongen. De, för samtidigt som de har tagit sig till en ny nivå så ser vi inte så många andra som har gjort det med sina projekt just nu. Det har snarare gått bakåt för Manchester City som vi ska komma till sen, som tappade poäng nu i helgen. Ett Leicester som Liverpool visserligen har spelat mot två gånger redan har ju också tappat sin form, så det är svårt att hitta så många formstarka lag på den övre halvan utav tabellen annat än Liverpool faktiskt.
Ja, precis. Ja, men det är ju av olika anledningar så har ju alla de här konkurrenterna diskvalificerat sig själva. Och det är egentligen bara Liverpool som står kvar där. Och därför tror jag att de har ju möjlighet i år att, jag börjar känna det, att de kommer ju ta det där poängrekordet. Jag tror de har större chans att ta poängrekorden och gå obesegrade. För att någonstans gissa att om man går på någon mina, man borde göra det.
Det här är ju, det är många tuffa matcher kvar. Alltså de ska möta så Manchester City en gång till
borta, och så. Men City är ju redan borta från ligan och sådär, så den är inte lika het då. City borde ju rimligen ha blickarna redan då på Europaspelet och så, som kommer bli jättetungt för deras del i vår, med tanke på att de är borta från ligatiteln. Men ja, oavsett så jag börjar känna att de kommer ta det där poängrekordet, för att de har sånt flow just nu och de verkar inte bli mätta heller, utan de lyckas ju vrida upp den där energinivån för varje match. Och i höstas tycker jag de hade den där, vi har pratat om det tidigare, med den där förmågan att man behöver inte göra mer än vad som krävs. Och det var ju flera matcher i höstas där de kanske inte imponerade så mycket, men de vann. Men nu tycker jag att de har ju varvat upp här under vintern och känns väldigt tunga, stabila. Nu gör de ju det med lite marginal. Ja visst, den här matchen hade kunnat sluta 1-1, visst, i någon värld. Men det kändes som att Solskjaer och Manchester United, de fick ut så mycket som det överhuvudtaget gick utifrån deras förutsättningar att få ut av den här matchen. Hade de spelat den här matchen på samma sätt 10 gånger, så tror jag det här var det bästa utfallet de hade kunnat få. Att det stod 1-0 i slutet av matchen, de tryckte på lite grann och hade någon halv chans för att göra 1-1. Men mer än så hade, närmare än så hade de inte kunnat komma. Utan jag tror att hade du spelat den här matchen 10 gånger, så hade det betydligt oftare blivit större siffror än vad det blev nu. Så att det säger någonting om skillnaden mellan de här två lagen. Jag tänkte också på det där med, har det varit så här stor skillnad mellan Liverpool och United, att man går in i en match där man vet att det ena laget kommer att vinna? Jag gick tillbaka och funderade lite. Det är klart, United var ju väldigt överlägsna i början av 2000-talet. Runt 0-0-0-1 och sådär. Då var de bra. Samtidigt, det året tog ju Liverpool liksom 3 titlar där, ja. 0-1. Så de var ju inte jättedåliga. Visst, de var ju långt efter i ligan, men de var ju inte så långt efter. Och så var det något år där United vann liga. Jag tror det var säsongen 2002-2003 när de slog Liverpool på Trafford med 4-0. Och det var väl en sån där match där man visste att United skulle vinna den matchen. Sen kanske man inte visste att de skulle vinna 4-0. Men när de ställer upp de här lagen nu i helgen, så känner man ju verkligen att det är inte bara det att det är ingen spelare i United som skulle gå in i Liverpool, utan det är ingen som är i närheten av det. Inte i närheten. Det är liksom inte så att de snuddar vid att kunna gå in i den startelvan. Och den distansen mellan lagen har ju aldrig varit med i veteligen under Premier League-eran.
Nej. 7:e raka nollan för Liverpool.
Ja, borde ju kanske inte ha varit det just den här matchen, för de hade ju lite läge i United. Som sagt, Pereira, hade han inte klippt tånaglarna där, så hade han kanske gjort mål första, och Martial ska ju faktiskt dunka dit den där bollen alla dagar i veckan. Men visst är det imponerande. Det är ju, och jag tycker inte det kanske är så mycket backlinjen nu, utan det är mer det jobbet som görs framför backlinjen. Alltså den där första pressen som trion sätter in där framme underlättar för mittfältet. De metrarna som mittfältet springer underlättar för backlinjen. Och sen när det väl sker något där bak. Ja, så är det Van Dijk kvar där bak som rensar allt i luften.
Och Joe Gomez, ska man säga.
Och Joe Gomez med sin snabbhet. Och sen har det Alisson där bak som är väldigt trygg. Nu kanske han var lite sådär med fötterna i vissa moment i den här matchen, men Han sprider ju ändå trygghet med sitt agerande när bollen liksom börjar lyftas in och så vidare. Så att nej, det är ett helt komplett lag. Och visst, United lyckades styra bort deras ytterbackar, men de har ju så många olika vapen. Spelar ingen roll om de tar bort Trenten match, ja, men då är det någon annan som gör det istället. Nu slog han ju en fin hörna till målet och så. Men i spelet så där så tog de ju bort ytterbackarna ganska effektivt genom att fokusera på det egentligen. Mm. Men det går inte att stoppa Liverpool som de, när de har så många olika vapen. Och sen kanske man stoppar dem i open play, men, ja, men då svingar de in en hörna och så kommer det där fyrtornet och bara mosar in en nick liksom istället.
Vi har ju pratat om Van Dijk många gånger i den här podden såklart, men det är ju värt att nämna honom igen när det är en sån här match som betyder så mycket. När dels, han förlorar ju inte en enda duell såklart försvarsmässigt, men också gör det där viktiga målet. Alltså hur det var en annan diskussion som jag tog del av. Det var någon som sa, ja men om man tittar på spelarna i världen som gör störst skillnad för ett lag, och du tar en spelare och lyfter ut den som och stoppar in den i ett annat lag. Ja men det är klart, Lionel Messi.
Ja,
han är ju bäst i världen.
Ja, så är det.
Det kommer man ju inte ifrån. Att om du tar ett, vi tar vilket lag som helst, vi tar Chelsea just nu då, där det finns förbättringsmål i stort sett alla lagdelar, men fortfarande ett bra lag, mycket bra spelare. Du tar en spelare som bara tar det laget till nästa nivå. Ja men det är klart, Lionel Messi, etta. Vem är tvåa på den? Ja men ta Van Dijk och stoppa in honom i Chelsea just nu.
Ja, eller ja, jag håller med dig. Han skulle göra skillnad liksom, för väldigt stor skillnad för väldigt många lag. Eller alla lag.
Ja, och att det är liksom...
Stoppa in Van Dijk i City till exempel.
Ja, precis.
Hur hade tabellen sett ut då?
Mm. Ja, det är verkligen... jag tyckte det var en intressant grej. Just det där med tanke på att det var de som var ett och två i Ballon d'Or. Och det kanske speglar verkligheten ganska bra.
Sen är ju 1-0-målet ett... Alltså ett resultat dels av att United såklart, alltså det är ett felbeslut att Brandon Williams ska markera Van Dijk, men sen också så ligger det ju såklart, alltså de har ju gått igenom det här in i minsta detalj inför matchen, just hur de ska utnyttja alltså hörnor mot United, alltså det är ju det också, att Liverpool känns ständigt så himla väl förberedda och verkar ha ett fantastiskt duktigt team också. Och det måste man ju ha kring klubben om man ska liksom förlänga en sån här förlustfri svit som de liksom hela tiden gör. Och jag tänkte på det där med att de aldrig känns mätta heller. Det ser man ju inte minst när Alisson liksom löper över hela planen bara för att kasta sig i famnen på Salah.
Jag tror bara nog lite för att han själv gjorde assist också.
Jo, nej, men där ser man ju också liksom hur mycket det betyder. Det är klart att, att han tycker det är häftigt att ha en assist på kontot. Men jag tror inte att det bara är det. Utan jag tror verkligen att varje seger betyder så himla mycket för dem fortfarande. Och det är ju det svåra också, att hålla i det där. Men det verkar de ju klara utan större problem.
Jag vet inte exakt hur Uniteds uppställning såg ut så där på defensiv fast där. Men jag tycker ibland så överskattar man också den där. Eller man gör missbedömning tycker jag när lag spelar många spelare i zon. Alltså spelar du zonspel så ställer du dina starkaste spelare i zonerna. Men många missbedömer det där och tänker bara markering. Och tänker att om den starkaste spelaren ska vara på motståndarnas starka spelare. Men du ställer ju dina bästa huvudspelare på de farligaste ytorna. Och McQuarrie står ju där. Mm. Jag tycker inte det är jättekonstigt att Brandon Williams... som sagt, jag har inte exakt detaljkoll nu på vilka spelare som var över som inte stod i zonerna. Men om du ställer då Lindelöf, McQuarrie, Nemanja Matic. Det var ju de bästa huvudspelarna på plan i zonerna. Sen har de ytterligare någon zonspelare. De spelarna du har kvar sen på plan, det är ju Daniel James, det är Martial, det är Luke Shaw, det är Brandon Williams, det är Fred. Alltså du har inte så många bra huvudspelare kvar då. De ska ju bara stoppa upp löpningen. De ska inte vinna duellen mot Van Dijk. Det är inte det som är meningen när du markerar på det sättet när du spelar kombination. Så jag tycker man gör missbedömning med det där och säger, ja men varför var den spelaren där? Jo men om man spelar på det sättet, vilken skulle haft den markeringen då? Wan-Bissaka hade kunnat haft det, men han är ingen bra markeringsspelare. Han är ganska fladdrig i just markeringsspel. Visst, han är lite starkare, lite större. Men återigen, det är inte meningen att han ska vinna duellen. Han ska bara stoppa upp löpningen. Sen ska McQuarrie vinna bollen. Och, så att jag tycker man ibland sådär, man märker på många att de fastnar i där vem det var som hade själva markeringen på vissa spelare.
Mm. Några andra headlines runt den här matchen, en spelare som saknades för Manchester United såklart var ju Rashford.
Och Pogba.
Ja, Pogba såklart, han har ju saknats ett tag och var Vad som är grejen med Paul Pogba just nu, det lär vi väl få veta i en självbiografi om 10 år. Eller om typ om 3 år, om Paul Pogba är, alltså, skriver säkert en självbiografi före 30.
Ja, sanningen kan nog komma ut när vi klar för nästa klubb här i sommar, det tror jag.
Ja. Han har ju varit väldigt kritisk. Jag pratade om det lite grann igår i Sillypodden också, just angående Rashford och den kritiken som har funnits mot Manchester Uniteds läkarteam. Det här med att Paul Pogba till exempel åkte och fick sin egen skada utvärderad av ett externt läkarteam, för han själv inte litade på klubbens eget. Det har varit mycket det här med att Rashfords dubbla stressfakturer som han har i ryggen då, att han spelades veckan innan då i FA-cupen, och han ska även ha en trasig ankel och sådär. Alltså det har kommit en hel del kritik mot det där, och att Rashford blir borta nu hävdar de väl efter en del intervjuer och så här att de tror väl 6 veckor någonting. Det tycker jag låter ganska optimistiskt, skulle jag säga, om det är en stressfaktur i ryggen. Det låter ju inte så 6 veckor.
Ja. Å andra sidan, alltså, har du en gång fått en stressfaktur i ländryggen framförallt, så är det jättesvårt att bli av med den. Alltså Rashford fick ju de här problemen för många år sedan. Och har de en gång uppstått, då blir det lite som en akilleshäl fast i ryggen, att det sitter alltid kvar. Ett exempel, Robin van Persie hade någonting liknande och drogs med det under hela sin karriär. Alltså det som är fel i det här fallet, det är ju att Rashford uppenbarligen hade väldigt ont inför matchen mot Wolves. Och att han ändå spelade den matchen. Men å andra sidan så är det svårt att avväga sådana grejer. Jag har själv problem med ländryggen, så att jag förstår honom på ett sätt. Alltså det går i perioder, men givetvis så är det ju svårt. Och jag tror det är därför det är så svårt för dem att säga att de säger 6 veckor. Men alltså det är ju så himla svårt att veta när det kommer kännas bra, för det kommer aldrig bli riktigt bra. Men det måste bli så pass bra att han inte får de här jättesmärtorna.
Ja, det är ju oroväckande för Manchester United, för det känns som den enda spelaren som de har nu som egentligen går att bygga runt. Och om han nu har en skada som kan bli problematisk för honom, då är det som att det är ytterligare en kniv i den där kistan, som, eller en spik i den där kistan, för att just nu är det väldigt lite där det går att se någon slags, att det går att bygga långsiktigt på speciellt många spelare där. Det är några få.
Samtidigt så hade aktien stigit från cirka 15 till 20 pund här mellan oktober fram till nu. Det ska man inte underskatta.
Nej, men det har väl...
Då hade den också sjunkit från typ över 20 ner till de 15 tidigare under säsongen. Men,
kanske följer den övriga marknaden också lite grann. Där.
2-0 till Liverpool i alla fall.
Men är det inte sådär, jag ska ta upp den tråden igen där, eftersom det blir ju lite där med, varje match blir ju Solskär utvärderad. Men om man tittar på det laget, du tar bort Rashford och Pogba från det laget. Jag menar inte att han är någon slags, det har verkligen varit tydlig med tidigare. Det är absolut inte den långsiktiga lösningen för Manchester United. Men om man tittar på det laget, jag tycker inte det är bättre än plats 7-10 i Premier League.
Då ligger han ju på plats 5 nu, va? Eller 6 eller vad är det?
Ja, men alltså, jämfört med de andra lagen så tycker jag att de presterar väl ungefär där de ska prestera, med tanke på att Pogba har varit så mycket skadad som han har varit, och nu dessutom Rashford borta, Martial var borta i höstas. Då är det väl, ja, det är där de ska ligga, kanske någon placering sämre.
Vi går vidare då, för 2-0 till Liverpool innebar att de ju drygade ut sin ledning, med tanke på att Manchester City lite tidigare under helgen då hade spelat 2-2 hemma mot Crystal Palace. Nästan chockartat resultat. Det kändes som att City liksom var tillbaka i någon slags zon här. Hade spelat väldigt fint senaste tiden och vunnit övertygande, och sen så går de på en sån här mina igen då. Igen på hemmaplan faktiskt, ska sägas också. De har tappat en hel del på hemmaplan den här säsongen. Också lite förvånande. Förstås väldigt snöpligt självmål utav Fernandinho, det sista som händer i matchen i stort sett. Det här blev ju också det var ju också, blev tydligt på Anfield efter matchen här, att det började sjunga så now you're gonna believe us, we're gonna win the league. Det har ju liksom inte gjort det förrän nu.
Nej, det kändes, kan jag liksom lyssna på den här podden, vi slog ju fast det efter 3-4 omgångar. Ja, att det var klart.
Ja, men det är ju också det är 16 poäng och en match mindre spelad. Det känns som att det här var omgången då faktiskt till och med Liverpool-supporterna.
Ja,
de mest nervösa liksom, ja, Liverpool-supporterna kände att nej, men det här går inte att tappa nu. Liksom. Och det gör det! Ska vi inte vara sådana?
Ja, jag tycker det är vidare. Jag tycker man kan släppa den här säsongens liga. Ligatitel, den är redan klar. Den är utdelad. Det tycker är mer intressant att fundera kring. Kan de bygga en dynasti? Kan det vara så? Med tanke på det vi har varit inne på tidigare här. Frida, som du har snackat mycket om. Det här kan nog vara Peps sista år i City. Då kommer de bygga om City. De andra klubbarna är så extremt långt efter just nu. Tottenham, Arsenal, Manchester United, Leicester är inte där. Chelsea, alltså de är så distanserade. Är det liksom läge nu för Liverpool att börja stapla ligatitlar här på 3 års sikt? Alltså ta 3 i rad.
Måste ju ta 2 i alla fall, så att man kan gå tillbaka och ligga lika med Manchester United, för de har ju 20 då mot Liverpools 18 som det är just nu. Så då blir det väl förmodligen 2019 då efter den här säsongen, och då just behövs det ju helst 2 till för att ta tillbaka tronen då, som mästarna i England.
Ja, men jag sticker
England.
Ut hakan här. Vi gillar ju sticka ut hakan i den här podden när det gäller det. Det är därför vi slog fast det första av alla att de hade avgjort ligan. Jag tror att de bygger en dynasti nu. Jag tror att det är läge att göra det. Jag säger, de tar nästa år också. Mm.
Det är ju inte så att det är någon direkt ålder på någon av spelarna.
Nej, det är det jag menar. De har ju spelarna i rätt ålder. Det är liksom, jämfört med de andra lagen, det är klart Chelsea har en bra åldersstruktur. Men där snackar vi mer att det är ett bygge på kanske 3 års sikt innan de är redo.
Intressant var ju också det Jürgen Klopp sa när han nu förlängde sitt kontrakt. Det är ju liksom nästan grundförutsättningen. Det var att en stor anledning till att han gjorde det nu var för att visa för framtida nyförvärv att han är garanterat är kvar. Vilket tyder på att de kommer liksom investera i sommar igen. Alltså de kommer fortsätta bygga på det här. De kommer inte slå sig till ro. Och det måste ju vara lite läskigt för konkurrenterna som hoppas komma ikapp då.
Men det som är så intressant också med just alltså hur Liverpool rekryterar. Alltså de har ju liksom, alltså City har gjort på sitt vis, men å andra sidan så har ju Liverpool också, de är ju väldigt förnuftiga kring hur de värvar. Och det ska bli intressant nu när de liksom säkrar Premier League-titeln och de liksom verkligen blir sedda som ett av världens absolut bästa lag, bästa klubbar. Alltså vad är det för typ av spelare de kommer locka då? Alltså kommer de, det har ju pratats lite om, nu blir det lite silly podd, men det får bli det. Det har ju pratats lite om så här Kylian Mbappé och så vidare. Jag tror inte att det är den typen av spelare som Liverpool vill ha heller. Alltså de vill inte ha de här alltså gigantiska spelarnamnen, utan det är så mycket annat som ska stämma in om de ska rekrytera. Det är ju det som gör också att det känns, ja, men precis som Kalle är inne på, just det här att det känns som att de kan fortsätta på den här linjen alltså mycket längre. Det är ju det som gör det också, att det känns som att de verkligen är på rätt spår. Så jag kan nog stämma in i det där. Jag kan ju inte se mig själv tippa någonting annat nästa år än att Liverpool vinner igen. Liksom.
Vi skulle prata om Manchester City, sen istället pratar vi 5 minuter till om Liverpool. Så kan det gå. Manchester City i alla fall, det blev, alltså Crystal Palace hade ju den här matchen fram tills att Aguero stängt in 2 stycken bollar sent, som han ju gör. Han är ju en fantastisk målform, Aguero. Gör ju mål från alla möjliga vinklar. Men så blev det där snöpliga slutet och Fernandinho styr in bollen i eget mål och 2 tappade poäng på hemmaplan igen för City.
Ja, men det är ju inte, man ser det, alltså Guardiola, när han är ju alltid frustrerad längs sidlinjen, alltså i varenda match, men i den här matchen så var han ju så oerhört frustrerad, och det såg nästan ut som att han dirigerade spelarna rakt igenom matchen i princip. Alltså att han talade om hela tiden, om Mendy hade bollen så talade han om för Mendy, ja men slå den där. Alltså det var nästan som att han försökte påverka alltså, hela matchbilden, för att han såg väl att det flöt inte på. Och den han verkade mest irriterad på, det var ju John Stones, som har det ganska tungt får man säga. Han skulle ju kliva fram nu när Laporte var skadad och sådär, men har inte riktigt gjort det.
Knappt fått spela
ju. Ja, och nu kommer ju Laporte tillbaka nästa vecka, räknar de väl med. Så att nu får Guardiola i alla fall tillbaka en spelare, och då kan han väl förhoppningsvis flytta upp Fernandinho igen. Men det är ju mycket som inte stämmer just nu, så är det ju.
Manchester City som ju kommer lägga sitt krut så att säga på Champions League kan vi vara rätt säkra på den här våren. Och jag tycker fortfarande att Manchester City med det laget de har och med Pep och allting är en av favoriterna till att ta hem Champions League-bucklan.
Ja, framförallt med Laporte tillbaka i Fit for Fight. Han är väl tillbaka ganska snart vad jag förstår. Mm. Och när han är det och han får varva upp här nu inför Champions League, då tror jag att de kommer att vara en av dem som är med och hugger på bucklan där i slutet.
Mm. Watford 0, Tottenham 0. Inte mycket som hände här. Dini missade en straff och sen så var det ju ganska nära på slutet där att Tottenham ändå ganska fick 3 poäng. Många millimeter var det? Var det 8 millimeter?
Ja, var det så många millimeter ändå?
Liksom under centimetern. Nej, det var ju helt max.
Ja, nej, men det, är ju
det måste vara nere på de där nivåerna, alltså den där marginalen där Håkan faktiskt inte riktigt kan
just
se
när,
det exakt.
Just när det gäller den där med målkamera har man ju förstått att den är väldigt, väldigt precis.
Ja, sen har den. Det har
den även, som allt har väl en felmarginal.
Även i tennis så har de ju liksom, som i samma system, en uttalad felmarginal.
Men den är inte så stor som 8 mm vill jag minnas.
Nej, den kanske är lite mindre.
Oavsett så får man ju faktiskt lyfta på hatten för Nigel Pearson och det som har skett där sedan han kom in. De bör ju vara ett av de bästa poängmässigt lagen de senaste veckorna. Och det är ju häftigt tycker jag just det där när det blir om en tränarbyte. Vissa faller väl ut, vissa faller inte alls väl ut. Men just i det här fallet så hans, vad ska jag säga, no-nonsense approach som man alltid blir beskriven som där borta i England har väl kanske passat väldigt bra med Watford som är en sån trupp. De är ju byggda för att spela ett Nigel Pearson-spel. De är ju inte byggda för att spela någon liksom avancerad fotboll, utan bollen ska ju upp snabbt till anfallarna. De ska kriga om andra bollar och de ska vara jobbiga att möta, stora, tunga. Och nu känns de gedigna och framförallt försvarsmässigt så känns de ju väldigt mycket bättre.
Mm. Förvånande ändå att Troy Deeney missade straffen.
Ja, lite, men när han slog den så kände jag bara ja, han kommer bränna den här. Jag fick någon magkänsla bara. Ja. Men han gör ju sällan det.
Han gör ju sällan det, men det var ingen bra straff.
Nej, det var inte.
Var riktigt svag.
Faktiskt, men det är intressant också med Nigel Pearson, för det då, som sägs där då är att han har blivit betydligt lugnare än vad han var tidigare. För då var han ju verkligen en hårding som körde my way or the highway. Men vad jag förstår så har han coolat ner sig betydligt nu och verkar köra betydligt mjukare linje. Och uppenbarligen har det fungerat.
Mm. Ja, han hade ju en... Det var förra veckan va, när Ismail Azar byttes ut och var uppenbart väldigt besviken över att bli utbytt. Och han direkt gick fram och kramade om och förklarade och liksom, viskade ömma ord i örat på honom för att han skulle lugna ner sig. Liksom, den gamle Nigel hade ju liksom bara fullständigt skitit i hur spelaren reagerade och sen
slaktat honom.
Har några problem så kan vi ta det sen. Liksom. Och så blir det en hårtork istället för uppförandet. Liksom. Så han kanske har gått någon sån här managementutbildning. Vem vet.
Intressant också att veta vilket språk Pearson talade när han viskade honom i örat, med tanke på att Sarr pratar väldigt begränsad engelska. Men
ja, precis, han pratar ju franska främst. Ja.
Jag tror du Pearson, han skiter i det. Han kör nog engelska och sen budskapet går fram eller inte, då räknar han nog bara med att tonen går fram.
Precis. Ja, ingen kul förmiddag för Tottenham heller, som ju inte fick igång sitt spel. De
har kört fast lite nu. Ja. Trampa vatten nu.
Det känns verkligen så. Christian Eriksson-situationen känns som att den behöver lösas rätt snart. Alltså, det känns som att den fortfarande hänger lite grann som en blöt filt över det där laget. Vi går vidare till Emirates då. Det blev också kryss. Arsenal, Sheffield United. Alltså, måste ju liksom fortsätta berömma Sheffield United, hur de levererar i Premier League, som nykomlingar de är, och med den budgeten de har, och med liksom spelare och tränare som har hängt med så länge, liksom det är makalöst.
Ja, absolut. Å andra sidan så erkände ju Chris Wilder på presskonferensen efter matchen att här förtjänade de inga poäng riktigt. Eller han kände det så. Och jag kan väl hålla med också. Det är ganska snöpligt för Arsenal. Vi har sett det rätt många gånger förr. Att de släpper in ett sånt där mål. Ska väl sägas dock att alltså överlag gör ju Arsenal en ganska bra match. Och det är många individuella prestationer som är bra. Saka är en av dem till exempel som gör en väldigt bra match, och det är ju han också som assisterar Martinelli till målet då, som fick chansen i Aubameyangs frånvaro. Så det var ju positiva saker att ta med sig. Sen var det inte som att rörelsen var kanske inte på topp, och Sheffield United är ju väldigt välorganiserad och svåra att spela sig igenom, så att av förklarliga skäl så fick de ju inte enormt många chanser. Sen är det ju den situationen där andra halvlek med Pepe, som alltså jag i alla fall anser ska få med sig en straff, och det är ju vid ställning 1-0, och får de 2-0 där Arsenal, ja då hade de troligtvis vunnit matchen. Så att det är ju en sån där grej att alltså, visst, nu ser det ut att bara vara 1-1 med Sheffield United, men jag tyckte väl att hade de haft lite mer flyt på sin sida så hade de fått med sig mer än så från den här matchen.
Vi har ju pratat nog om VAR, men det är ju ändå intressant tycker jag. Vi behöver inte nämna just VAR just, men att det blir så stor skillnad i vad man själv tycker är en solklar straff och vad de sen går in och rättar till.
Ja.
Så när det gäller den här situationen, så för mig är det ett klart misstag. Alltså obvious foul. Eller liksom, ja. Den går man in och rättar till. Men uppenbarligen inte.
Nej. På tal om klara straffar. Bournemouth. Lewis Cook. Vilken räddning.
Steve Cook var det.
Steve Cook, förlåt. Det är en otrolig räddning.
Ja.
Och ett, kanske hela säsongens sämsta beslut av en utespelare. Varför? Alltså snacka om att sänka hela sitt lag.
Men säger det.
Alltså gå tillbaka 15 år ungefär. Det var ju många som gjorde den där grejen. Kommer du ihåg det?
Ja.
Det var ganska många sådana här röda kort på att någon slängde upp en hand och sådär. Det var som
så
att det tog...
i match.
Ja, men, alltså... jo, men det var som att det tog fotbollsvärlden några år att inse att... Ja, vänta nu. Det är inte så jäkla smart att svänga sig och vara målvakt sådär. För det blir ändå straff och så får du utvisningen på det. Det är lika bra. Okej, den bollen får gå in, men du är 11 man på planen då. Ja. Men nu är det ju ingen som gör sådana där grejer längre. Det är verkligen ingen. Och det enda gången man har något för det, det är väl om man gör det som Suarez gör det i slutskedet av en förlängning. Och det ändå ska bli straffläggning efteråt.
För att det är liksom sista chansen. Ja. Går den in så har vi förlorat.
Ja,
liksom. Men
precis.
Jag menar, en ligamatch man ändå... I en match man måste vinna. Alltså
precis.
Norwich, det är som...
Nej, det är så idiotiskt.
Ångestmatch.
Alltså. Ja.
Och sen,
säger det inte ganska mycket om Bournemouth, tänker jag.
Jo, det gör
alltså, det.
Det säger
jag tycker otroligt mycket om det. Det här känns som en psykologisk grej. Bara att han tar upp handen där för att han känner någon sorts hopplöshet kring hela situationen. Och det är ju lite det man tänker kring Bournemouth. Alltså nu undrar man hur de ens ska kunna klara sig kvar. För att det är så få ljusglimtar i det laget just nu. Och ja, det hjälpte ju inte direkt.
Nej, nu fick de ju lite hjälp. De fick ju spela 10-10 sista kvarten 20 minuterna där. Efter att Norwich lyckades dra på sig ett rött kort också. Men som det är nu, alltså i den moderna fotbollen, vi ser ju väldigt sällan lag med numerärt underläge få med sig speciellt mycket ur fotbollsmatcher. Framförallt när det händer så tidigt på så tidigt i matchen. Ja, vi konstaterar väl då att Bournemouth ligger ännu mer pyrt till då efter den förlusten mot Norwich. Det var ju, kändes som ett resultat de verkligen hade behövt ha med sig för att ha någon som helst chans att att klamra sig tillbaks.
Det intressanta är att inte en spelare som Callum Wilson, Harry Wilson som vi hyllade i början säsongen där han dunkade in något jättefint, var det frisparksmål han gjorde då?
Ja, det är ju det han gör.
Fraser, alltså det är ganska många i den offensiven som inte levererar. Och det är ju oroväckande. Det får mig ju att känna att det här kommer bli tufft alltså.
Ja, men menar, om man inte kan slå då Norwich som är totalt avsågade när man själv ligger näst sist, utan istället då liksom släpper upp dem så att de är, helt plötsligt får kontakt med en själv igen. Och göra det på det här sättet, bara efter ett sånt idiotbeslut som förstör för att förstöra för sig själva på det sättet.
Skadan på David Brooks har ju blivit väldigt kostsam för Bournemouths del.
Och sen att Nathan Ake har varit skadad större delen av vintern här. Och det är ju under den perioden när Ake har varit borta som de verkligen... Julen har trillat av Eddie Howes vagn som de har suttit i. Ja, 2 poäng upp till Aston Villa och 2 poäng upp till Watford just nu. De kommer behöva samla på sig lite poäng ganska snart. Ska vi gå vidare till nästa match? Vi kan väl ta Burnley-Leicester då?
Mm.
Vad har vi för tankar kring Burnley-Leicester förutom att det blev ny förlust då för Leicester?
Ja, det blev ju det. För mina tankar var väl främst att den här matchen kändes på ett sätt som att det var 3 timmar lång. Men den var samtidigt ganska rolig att följa. Vilket är en liten konstig känsla. Jag tycker väl att Leicester börjar ju bra. Ser bättre ut än vad de gjort de 2 tidigare matcherna mot liknande motstånd. Alltså att de lyckas ändå spela sig igenom ett par gånger, och det får ju målet där också. Barnes är det väl som gör det, om jag inte minns helt väl. Men sen tappar de ju. Och Burnley har ju lite, alltså flyt vill jag väl inte säga, men det är ju en sån där match som står och väger ganska mycket. Och Burnley har ju inte haft jättemycket flyt på sistone, så att någon gång skulle det väl komma. Men det säger ju ganska mycket nu om Leicester, det här med att de har varit inne i en riktig svacka nu. Det är helt otroligt egentligen att de ligger så pass bra till i tabellen fortfarande, men det är ju för att alla andra har underpresterat också, så att de har ju faktiskt haft råd att förlora några matcher, men det är väl lite slitna ben, och de har ju som sagt inte den absolut bredaste truppen heller, så att det här var väl ganska oundvikligt.
Ja, verkligen. Annars var det väldigt mycket kryss den här helgen. West Ham Everton 1-1. Vi glömde säga det också om Crystal Palace där i den matchen, att Cenk Tosun faktiskt gjorde mål direkt då för sitt nya lag.
Just det.
Crystal Palace. Och,
började de ju behöver ju Everton också.
det gjorde han. Och vi vet ju att han kan göra mål. Och om det är någonting Crystal Palace har saknat, så är det ju någon som stoppar bollen i nät. Christian Benteke gör ju helt enkelt inte det nu för tiden.
Nej.
Han ska väl tillbaks till Aston Villa pratas det om, va? De kan också behöva lite hjälp. Men
är det inte sjukt då om man tar den då, att Crystal Palace är inte någon spelare som stoppar bollar i mål, och ändå är de alltså bara 4 poäng från Manchester United och Wolverhampton i tabellen.
Ja. De inledde ju väldigt starkt där. Då hade de i och för sig Ayew gjorde en hel del mål i början på säsongen.
Men ändå. Det säger väldigt mycket om hur ligan har varit det här året.
Ja, verkligen.
Att det är många lag som har underpresterat.
Två lag som har underpresterat är West Ham och Everton. 1-1. Tror båda lagen känner ungefär fan också. Efter den här matchen. De hade behövt David Moyes då mot sitt gamla Everton, mot sitt kära Everton. Det var väl inte mycket att skriva om hemom härifrån, men Calvert-Lewin i alla fall, igen i målprotokollet. Han är bra på huvudet.
Ja, han har ju lagt till dimensioner i sitt spel. Nu har han ju blivit en anfallare som faktiskt kan bära en linje. Och Och det tycker jag är superroligt, för att det har varit den positionen vi alltid har satt ett frågetecken kring när det gäller Everton de senaste åren. Och om han nu som har varit lite sådär ung och lovande ganska länge nu kan ta det där klivet till att bli en etablerad spelare och fortsätta leverera, då är det superroligt tycker jag. Man slipper se och köpa in någon ny sån där import från något annat, någon annan liga som ska komma in och ta platsen för någon egen fotbollsspelare. Mm. Eller inhemspelare.
Och så länge han får dem på pannan, då brukar de gå in. Inte så mycket annars.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Chelsea hade ju chansen då. Nu spelade de ju visserligen före Manchester United. Men hade ju ändå, det kändes som att det skulle mycket till för att United skulle hämta 3 poäng i alla fall från Anfield. Hade chansen att dryga ut den där ledningen ner till de jagande då, och manifestera sin fjärde plats som de befinner sig på borta mot Newcastle. Så blev icke fallet. Chelsea är också ett lag som har stora problem just nu, inte minst med målskyttet.
Ja, de har ju en tendens att åka på de här plumparna, och det är ju extra intressant då när det snackas om Cavani till Chelsea och sådär. Tal om det här med att man behöver fler som kan göra mål. Men det intressanta som jag plockade upp efter denna matchen tycker jag är att det faktiskt har börjat pratas på allvar om Kanté. Om man kanske till och med är bättre utan honom. Lampard har inte riktigt löst den där ekvationen än. Alltså hur man ska kunna få med Kanté på bästa sätt. Och det finns ju rätt många som föredrar att se Mason Mount, Kovacic och Jorginho faktiskt på mittfältet. Och det är till och med vissa som har liksom börjat snacka om att det kanske är lika bra att sälja Kanté. Alltså man kan få rätt mycket pengar för honom nu fortfarande för att han är en ganska bra ålder. Och det är ju förstås ganska speciellt med tanke på att alla vet om att Kanté är ju en av få, om inte den enda, världsspelaren Chelsea har. Och det säger ju också en hel del om att Lampard, även om han har kommit en bit med det här laget, så har han ju fortfarande inte riktigt lyckats klura ut hur han ska få ut maximalt av dem. Särskilt inte i den här typen av matcher mot den här typen av motståndare som ställer sig ganska lågt. De har ju haft problem med den här typen av motståndare hela säsongen i princip.
Ja, alltså de skapar ju otroligt mycket Chelsea. Jag tror de hade 18 avslut eller något sånt här i den här matchen. Men får ju inte in bollen. Det är lite så här, tydligt för ett sånt här lag också som ju kan se väldigt, alltså det är så mycket ungt och så mycket lovande att man har inte kanske den där rutinen att avsluta matcherna, att se till att poängen kommer, att alla tre. Istället så är det då Newcastle som lite slumpmässigt kan få med sig alla tre poängen med liksom på övertid där. Jag vet inte om ni såg ni bilden, Matt Ritchie hystade iväg hörnflaggan.
Nej, just det, såg jag inte.
En video som spreds på sociala medier. Det sitter en man och grinar illa. För det är nämligen så att Matt Ritchie hystar den här hörnflaggan rakt i, ja, på skrevet helt enkelt, på en supporter som sitter precis vid kurvan. Och han sitter då dubbelvikt var på hans kamrat bredvid och plockar fram kameran och filmar honom när han sitter och jämrar sig och ger någon slags live kommentering till det rakt ut på sociala medier. Jag kunde inte låta bli att fnissa lite åt det i alla fall, men
det var ju ett surrealistiskt slut där med tanke på hur matchen hade sett ut och så vidare. Samtidigt så är det väl någon slags kvitto för Newcastles defensiv att Chelsea hade 19 avslut, men det är bara 4 som går på mål. Och den där försvarsmuren som de har byggt där i Newcastle, den är ju ganska svår att tränga igenom. De står där med sin parkerade buss och Sen plockar de det som dyker upp sen i form av omställningslägen eller som i det här fallet en fast situation. Och de har ju faktiskt varit en av klubbarna som har överträffat förväntningarna mest i ligan den här säsongen. Det får man ju säga.
Ja, till han sparkade till och med till i vägflaggan sedan nu när jag tittar på det igen. Jag tyckte han slog det med handen innan. Skitsamma. Vi har fått en massa frågor också. Vi ska passa på att ta dem nu. Vi kan börja med en fråga från Jakob Nylén. Hur länge ska Mike Dean få hålla på?
Ja, det kan man fråga sig. Jag tycker det är många där som kanske borde bytas ut. Jag tycker
han jubilerade ju helgen. Mm.
Jo, han är en profil och han är rolig att titta på. Han är säkert väldigt tacksam för sociala medier och memes och virala saker. Men jag vet inte hur länge han ska få hållas på. Alltså det känns som att det han och några till faktiskt som... De har varit, jag brukar ju faktiskt försvara dem, men jag tycker det har varit lite väl mycket konstiga domslut här nu senaste tiden. Alltså.
Ge honom 500 matcher till.
Alltså 500 matcher, det är ju så otroligt få Premier League-domare som har kommit upp i det.
Ni såg en statistik också, alltså din statistik över 500 matcher, att han har delat ut 102 röda kort, 1835 gula samt 152 straffar. Det är en hel del.
Ja, jag kunde inte siffrorna i huvudet, men jag förstod ju att det skulle vara något rekordmässigt när det handlar om röda kort. För han har ju en tendens att han vill stå i centrum, så han drar sig aldrig för att plocka fram det röda, han drar sig aldrig för att peka på straffpunkten, och när han borde pekas på straffpunkten då gör han det inte ibland, utan då har han sett något annat. Så att jag tycker nog att man borde fundera på om man ska växla ut honom. Men problemet är väl att det inte finns bättre domare, för jag utgår från att då hade man plockat in bättre domare. Mm.
Ja, alltså den här diskussionen om att värva domare från andra länder och så vidare har ju hela tiden liksom funnits där. Men jag vet inte, vart skulle de komma ifrån? Jag tycker inte de andra ligorna har speciellt mycket bättre domare.
Det är inte det jag menar, att man ska plocka dem utifrån. Jag menar mer att det finns det väl inga som är bättre underifrån heller. Och jag tycker Craig Pawson har ju också haft matcher som där är inte bra. Jag tycker, vad heter han, Anthony Taylor har haft det jobbigt den här säsongen. Ja. Riktigt jobbigt alltså.
Atkinson också.
Atkinson haft det riktigt jobbigt. Alltså man blir sen när man börjar...
För mig är ju den enda Michael Oliver egentligen som...
Michael Oliver
är ju, han är ju den som är ansedd som den bästa domaren. Men jag tycker han också tyvärr har strulat till det lite väl ofta. Jag tycker han är bättre än vad han har presterat den här säsongen, faktiskt.
Mm. Ja. Det är väl helt enkelt bara så att det är svårt att vara domare.
Absolut, och det vill jag liksom vara väldigt noggrann med att understryka att så är det ju. Det är jättesvårt det där jobbet, och det har jag sagt så många gånger. Men jag tycker faktiskt också att de har haft lite kämpigt nu här den här säsongen. Framförallt senast här under vintern tycker jag att det har varit mycket konstiga saker. Och sådär som inte så svåra, domslut som inte så svåra som ändå blir fel.
Ja, vi tar en fråga från Martin här. Många anser att Manchester United spelar dålig fotboll. På vilket sätt bör de spela med nuvarande material för att nå bästa resultat? Borde de spela på något annat sätt?
Det är ju en sån där diskussion. Det är inte så jäkla enkelt att spela på ett annat sätt. Du får ju de ytorna du får av dina motståndare. Sen måste du ju ha bra spelare som kan utnyttja det du får av motståndarna. Det är klart att det finns massa olika saker som de hade kunnat göra bättre. Men jag tycker att... Alltså de har ju... I grunden tycker jag att de har den spelidén som truppen är byggd efter. Det vill säga de har mycket fart. De bygger på ett omställningsspel. När de inte får spela omställningsspel så blir de trubbiga. Men som jag har understrykt, det blir ju väldigt många lag. Det är egentligen bara de allra bästa. Om du tar City, om du tar Liverpool, det är väl bara de som hanterar låga försvar på ett riktigt bra sätt. Vi kan ju säga samma sak om andra klubbar. Så att jag tycker nog att de, utifrån vad de har, så tycker jag att de, i det stora tycker jag att de spelar så som man bör använda truppen. Sen räcker ju inte det. Och det är klart att de skulle behöva dels bli mycket bättre på att utveckla spelarna. De skulle behöva bli betydligt bättre mot låga försvar. Och det är inte enkelt att bli det. Det är klart att det finns saker de skulle kunna göra bättre. Och där tycker jag väl att Solskjaer är lite begränsad när det gäller den offensiva idén. Men det är ju långt ifrån hela sanningen. Framförallt handlar det om att de spelarna inte är tillräckligt bra, tycker jag.
Hugo Alfredsson skriver, en liten genomgång av Van Dijks foul på De Gea, mest för att det blev en liten gråzon över det. Tycker själv det är frispark, men hörde och såg bland annat hur Roy Keane var helt oförstående. Vad säger exempelvis Kalle Karlsson? Att Roy Keane är helt oförstående inför att en frispark har delats ut.
Precis.
Det är väl inte, det är väl som, det är han och Graeme Souness som aldrig tycker att någonting är frispark någonsin.
Det ska sägas att Evra tyckte att det var frispark, varpå Roy Keane vänder sig mot Evra och säger, liksom ser helt totalt oförstående ut och frågar honom, hur i hela världen kan du tycka att det där är frispark? Det var ganska hård ordväxling där. Men, ja.
Och Evra kollade på glaset sen och såg vad Roy Keane drack sen.
Ja. Typ så.
Nej, men alltså, det finns väl en generation i Storbritannien som inte tycker att någonting är frispark. Nej. Och Keane är väl en sån som fortfarande tycker att Alfinge Håland egentligen inte var värt mer än ett, möjligen en frispark. Ja, bit ihop, eller möjligen en frispark, inte mer än så. Nej, men alltså, jag tycker det är ju en sån där situation där regelverket säger ju en sak, men sen formas ju regelverket av en kultur där det blir någon slags, ja okej, vi vet ju att målvakterna får alla frisparkar. Du kan ju hitta en miljon situationer där du tycker att, ja men den frisparken borde inte målvakten ha fått, men du vet att går du upp mot målvakten så får han frisparken 99 gånger av 100. Utifrån det så tycker jag att, ja, de blåser ju alltid annars. Mm. I de där situationerna. Men sen om du sitter och tittar på
så
det.
Nu blåste han ju inte. Nu var det VAR som gick in. Och
ja, precis. Precis. Och ja, jag tycker väl att. Ja, men jag tycker nog att det är frispark. Men har jag alltid drivit en linje om att jag tycker att målvakterna får för mycket skydd. Att de för ofta får den där enkla frisparken. Men jag tycker nog att ja, det var nog frispark och sen var det inte mycket mer med det.
Märkligt nog så.
Det var tur för Lindelöf, för att det var han som gav bort bollen.
Så. Märkligt nog så var ju den här sekvensen alltså inte alls lika tydlig som den frisparken som De Gea borde ha fått. Alltså i duellen med Calvert-Lewin. Det var ju det som var förvånande.
Ja, den var ju solklar verkligen. Där var det ju inget snack. Och där förstår jag fortfarande inte varför VAR inte gick in och rättade till det. Jag tycker ju det var ju betydligt större grej än den här. Det här var ju mycket mindre frispark än vad den var.
Ja, precis. Nej, men det var också så tydligt att alla... alla spelarna på planen trodde ju att det var frispark precis när det hade hänt, för alla stannade upp liksom. Jaha, ja, Van Dijk gick upp mot sådär och han tappade bollen och sådär, och så Van Dijk verkade trycka. Jaha, fan, han blåser inte. Ja, men okej, vi spelar på. Så att det är väldigt tydligt att det finns någon slags överenskommelse mellan spelare och domare och publik. Eller man har blivit så van vid att det där alltid blir frispark.
Ja, exakt,
liksom.
Det är det jag menar. Utifrån det så tycker jag väl att det var frispark, men som sagt, jag samtidigt driver en linje att jag tycker att målvakterna får lite för ofta den där billiga frisparken, men ja. Mm.
Fått en fråga från Adam Eriksson. Han har ställt den ett par veckor i rad här, så nu får jag plocka upp den. Han har en fråga om VAR och offside. Hans tanke är att om man gör om offside-regeln på samma sätt som man preciserade målregeln när man införde goal line technology. Alltså liksom att hela bollen måste vara över linjen, så måste hela den anfallande spelarens kropp vara förbi den försvarande spelarens kropp för att han ska vara offside. På så sätt blir det per automatik så att man frias snarare än fälls vid små marginaler, istället för att man som nu bedöms vara offside när lilltån är över. Är det svårare att argumentera emot domaren VAR om hela kroppen är förbi? Tankar om det? Det här var ju Graeme Souness har varit inne på samma sak. Man har sagt att det ska vara daylight mellan mellan forward och försvarare. Jag tror att man ger forwarden alldeles för mycket fördel om man ändrar så mycket. Det som jag tror, det som jag läste den här frågan och jag tänkt lite på den, det som jag tror skulle hända är att väldigt många lag skickar ner sin backlinje. Ännu mer. De vågar inte stå så högt som man gör idag. Det kommer bli en väldigt mycket tråkigare fotboll.
Ja, jag tror också det.
För man ger anfallande spelare. För det, vad har du då? Då ett, så förlorar du liksom en typ av forward, för du har sån otrolig fördel av att vara snabb då. Om du kan ligga i den offside, alltså med den extra liksom halvmetern som det blir.
Ja.
Du kommer ju aldrig våga ställa upp med en så hög backlinje, för det motståndarna gör då, det är att de bara sätter snabba forwards och sen så kommer de testa den där och så kommer de ligga, och då kan de också ligga liksom nedanför och ligga halvt emot, sätta en axel liksom runt och ha ett försprång ner i löpduellen. Så att jag tror att det blir en för stor fördel för anfallande lag.
Ja, jag tror också det. Jag tror att det blir följdeffekten sen då av att först blir det en fördel för de snabba forwardsna. Ja. För att då kan man ligga så. Ingen back är trygg med att du lämnar ett övertag till motståndaren på en halv meter, vad det blir, liksom några decimeter i alla fall, mot en vindsnabb forward. Ja, då kommer du backa. Och du kan inte lämna någon yta framför backlinjen. Så du tar du hem hela laget. Då blir det Newcastle. Då står du med 10 man runt egen straffområde. Mm. Dit vill vi ju inte egentligen. Nej. Tvärtom så är det ju faktiskt så att den här regeln de gjorde om för efter VM 90 där, med att man inte fick spela hem till målvakten längre, han fick ta upp det med händerna. Det förändrade ju fotbollen, med att då börjar man ju titta på, kan vi börja pressa lag högre upp? Mm. För annars liksom fanns det ju ingen anledning att göra det. Det var ju bara att rulla hem den till målvakten, så fick han den i händerna. Det är ju det som har, tycker jag, varit den mest spännande förändringen i fotbollen under vår livstid, just med den regelförändringen som gjorde att men nu blir det intressant att börja hitta ett pressspel högre upp i plan och pressa och så vidare. Ja, och ta hela Klopps gegenpressing, det hade ju varit helt värdelöst. Om du bara får vända om och så bara rulla hem den till målvakten som bara får plocka upp den i händerna. Ja. Han hade ju liksom varit kvar i Mainz idag om de inte hade gjort om den regeln. Så att
Och före dess också, när man faktiskt införde att vara i linje var okej. Okay. För att tidigare så var ju faktiskt att vara i linje att vara offside.
Ja.
Du var tvungen att vara tydligt
på rätt sida,
backen. Vilket också förändrade spelet ganska mycket. För där fick de här riktigt snabba forwardsna liksom på 80-talet fördel.
Ja.
Och där fick vi liksom se också en lite förändrad forwardstyp.
Och sen var det ju en stor regelförändring också, med att förut fick ju ingen spelare vara i offside-position. Medan man nu har liksom, påverkar du spelet eller påverkar du inte spelet. Förut var det ju väldigt enkelt för en Arrigo Sacchi backlinje att bara, så fort det var en passning som spelades hem, det var bara sprinta rakt upp. Så nog fan var det någon som såsade där och stod offside när bollen spelades framåt. Och då vinkar man. Så att det har gjorts några regeländringar som tycker jag har förbättrat fotbollen många 100%. Det här att liksom göra så att, jag tror följden skulle bli precis det du säger. Backlinjen skulle bara sjunka. Sen skulle lagen stå med 10 man runt egen box istället. Och det tror jag inte skulle vara någon fördel.
Nej. Dessutom, man ska komma ihåg att alla de här reglerna som har gjort de senaste 30 åren har ju varit till anfallande lags fördel.
Ja, det har blivit så. Ja.
Och det är liksom så här, jag tror skulle man göra ytterligare, att det blir lite väl mycket, tror jag. Men
som sagt, eftersom det blir en följd av allting, så tror jag att det slutar med att det blir inte till anfallen lags fördel, för att då skulle alla lag backa hem istället.
Ja, exakt. Ja, fick vi in lite var offside-tankar. Inte så mycket var egentligen, men lite kring den där offside-regeln som vi är så bekväma vid.
Däremot kan man ju säga att Marco van Bastens regel idé där om att ta bort offside helt, eller vad han större om för några år sedan. Det måste ju vara det mest idiotiska som någon någonsin har.
Det blir en helt annan sport.
Ja, det blir en helt annan sport. Helt annan sport.
Ja. Det är sånt där som min farbror kan bräka ur sig. Du vet, såhär, när han sitter och tröttnar på fotboll. Och, först har han gnällt i 75 minuter på att de har filmat, fast de kanske inte har det överhuvudtaget. För han har sett det i någon tidigare match att någon har filmat. Och sen sista kvarten så gnäller han på att det blir offside. Såhär, ta bort den där jävla offside.
Ja, just det.
Att det är liksom ett sånt förslag ska tas till den nivån. Det är lite förvånande, kan jag tycka. Hörrni, det var allt som vi hann denna mörka januari eftermiddag. Tack Kalle, tack Frida för att ni kom in. Nu är det full omgång redan ikväll, och imorgon och på torsdag så kör vi massa mer fotboll. Så att när vi är tillbaka nästa vecka igen, då har vi dubbla omgång. Nej, det är ju FA-cup till helgen sen. Ja, hur som helst, massor med fotboll att prata om nästa vecka igen, på återhörande då.